Kapitel 25. Vägen till spjutet. När Rand nådde den första ringen av kolonner tvingade han sig att gå rakt in utan att tveka. Han kunde inte vända om nu, kunde inte se sig om. Ljus, vad är det som ska hända här inne? Vad gör den här anordningen egentligen? Kolonnerna stod med ett avstånd av 3 steg eller mer, genomskinliga som finaste glas, kanske 1 fot tjocka. En skog av bländande ljus, uppfylld av gnistrande kaskader och sällsamma regnbågar. Det var svalare här, tillräckligt svalt för att han skulle önska att han haft en rock på sig. Men även här täcktes de släta vita stenarna under hans fötter av samma smutsiga damm. Det var fullständigt vindstilla, men likväl var det någonting som kom vartenda hår på hans kropp att röra sig, till och med under skjortan. Framför sig till höger skymtade han en annan man, iklädd alefolkets gråbruna dräkt. Han stod rak, stel som en staty i det skiftande ljuset. Det måste vara Muradin, Coladins bror, stel och orörlig. Det var någonting som hände. Märkligt nog, med tanke på det skarpa ljuset, kunde Rand tydligt urskilja Eilmannens ansikte. Ögonen var uppspärrade, stirrande, ansiktet spänt, läpparna darrade på gränsen till en vild grimas. Vad det än var han såg, så tyckte han inte om det. Men Muradin hade åtminstone överlevt så långt. Kunde han det, så kunde Rand också. Mannen var på sin höjd 6 eller 7 steg framför honom. Rand undrade varför han och Matt inte hade sett Muradin gå in. Han tog ännu 1 steg framåt. Ögonen som han såg genom tillhörde en kropp som han kunde känna men inte kontrollera. Ägaren till dessa ögon hukade ledigt på en kal bergsida under en flammande sol och blickade ner över en samling sällsamma halvfärdiga byggnader. Nej, mindre än halvfärdiga. Det är Ruidin, men utan dimma och nyss påbörjat. Hans blick var fylld med förakt. Han var Mandane, 40 år gammal, ung för att vara septhövding. Känslan av åtskillnad bleknade och han godtog detta. Han var Mandane. Du måste gå med på det, sa Sildri. Men för stunden ignorerade han henne. Jen hade skapat anordningar som drog upp vatten ur marken och fick det att rinna ut i stora stenbassänger. Han hade utkämpat strider om mindre vatten än det som rymdes i en enda av deras bassänger. Och där nere promenerade folk förbi som om vatten saknade betydelse. I centrum för all denna aktivitet reste sig en skog av glas som glittrade i solen. Och intill den växte det största träd han någonsin hade sett. Det var minst 3 manshöjder högt. Det såg ut som om var och en av stenbyggnaderna skulle kunna inrymma en hel boplats när de var färdiga. Eller en hel sept. Vansinne. Detta Ruidin gick inte att försvara. Fast Jen skulle förstås ingen anfalla. De flesta undvek Jen på samma sätt som de undvek de förvillade. Dessa föraktliga människor som strövade kring på jakt efter sånger som de påstod skulle föra de gamla tiderna tillbaka. Ut ur Ruidin slingrade sig en procession på väg mot berget. Det var ett par dussin av genfolket, tillsammans med 2 bärstolar, burna av 8 män vardera. Var och en av dessa bärstolar innehöll lika mycket trä som 1 dussin hövdingsäten. Han hade hört att det fortfarande fanns Aesir bland gen. Du måste gå med på deras önskan, make, vad den än må vara, sa Sildri. Han vände blicken mot henne. Ett ögonblick såg han i henne den skrattande flickan som lagt brudkransen vid hans fötter och frågat om han ville äkta henne. Och han ville dra fingrarna genom hennes långa, gyllenfärgade hår. Nu var hon emellertid allvarlig, spänd och orolig. Kommer de andra? Frågade han. Några av dem, de flesta. Jag har talat med mina systrar i drömmen och alla har vi drömt samma dröm. De hövdingar som inte kommer och de som inte hörsammar Jens önskan. Deras scepter kommer att dö. Mandane, inom 3 generationer kommer de att vara stoft och deras boplatser och boskap kommer att vara i andra scepters ägo. Deras namn kommer att vara glömda. Han tyckte inte om att hon talade med andra scepters visa, även om det var i drömmen. Men de visas drömmar var sanna. När de visste någonting slog det alltid in. Stanna här, sa han till henne. Hjälp våra söner och döttrar att hålla septen samman om jag inte återvänder. Hon strök honom över kinden. Det ska jag, mitt livs skugga. Men kom ihåg att du måste gå med på deras önskan. Mandane gjorde en gest och 100 beslöjade gestalter följde honom ner för sluttningen. De gled som spöken från klippblock till klippblock, redo med bågar och spjut. Och till och med för hans ögon smälte deras grå och bruna kläder in i omgivningen. Alla var män. De kvinnor i septen som bar spjut hade han lämnat kvar tillsammans med männen runt Seldry. Om någonting gick fel och hon dåraktigt beslöt sig för att försöka rädda honom skulle förmodligen männen följa henne i detta företag. Kvinnorna däremot skulle föra henne tillbaka till boplatsen, vare sig hon ville det eller ej, för att skydda boplatsen och septen. Det var i varje fall vad han hoppades. Ibland kunde de vara mer vildsinta än någon man och dåraktigare. När han kom ner till sluttningens fot hade processionen från Ruidin redan stannat på den spruckna lerslätten. Med en gest fick han sina män att stanna, dolda på marken och fortsatte ensam vidare, samtidigt som han sänkte slöjan. Han var medveten om de andra män som var på väg ner från berget till höger och vänster om honom. Kom gående över marken från andra håll. Hur många var de? 50, kanske 100. Vissa ansikten som han hade väntat sig att få se saknades. Som vanligt hade Seldry rätt. Några hade inte lyssnat på den dröm som deras visa hade haft. En del av ansiktena hade han aldrig sett förut och andra tillhörde män som han hade försökt döda, män som hade försökt döda honom. Det var åtminstone ingen av dem som var beslöjad. Att döda inför Jen var nästan lika illa som att döda någon av Jen-klanens medlemmar. Han hoppades att de andra också mindes det. Om en enda bröt mot den seden skulle alla beslöja sig igen. De krigare som varje hövding hade haft med sig skulle komma ner från bergen och den torra jorden skulle bli våt och gyttjig av blod. Han väntade sig halvt om halvt att när som helst känna ett spjut mellan rebenen. Trots att han försökte hålla uppsikt över dessa 100 möjliga bödlar var det svårt att låta bli att stirra på Eishedena då bärarna sänkte ner de siligt snidade bärstolarna. Kvinnornas hår var så vitt att det nästan tycktes vara genomskinligt. Huden i deras tidlösa ansikten såg så skör ut att blotta vinden borde få den att brista. Han hade hört att tiden inte påverkade Eishedena. Hur gamla måste då dessa båda vara? Vad hade de sett? Mindes de när hans storfader Cameron fann Ogenas städning i drakmuren och började handla med dem? Eller kanske till och med när Camerons storfader Roderick ledde älkrigarna i kamp mot männen i järnskjortor som hade korsat drakmuren? Eishedena vände sina blickar mot honom, skarpa blå ögon och mörka bruna. De första mörka ögon hon någonsin hade sett. Det var som om de trängde in i hans huvud, in till hans tankar. Med en kraftansträngning slet han sig fri från dessa 2 genomträngande ögonpar som tycktes känna honom bättre än han kände sig själv. En mager, vithårig man, lång, men med kutig rygg, steg fram ur gengruppen. På ömse sidor om honom gick två kvinnor som kunde ha varit systrar, med samma djupt sittande gröna ögon och samma sätt att lägga huvudet på sned när de tittade på någonting. Resten av Jen såg besvärat ner i marken hellre än att betrakta älgkrigarna, men inte dessa tre. "Jag är German", sa mannen med stark djup röst. Hans blå ögon skådade över dem med en blick lika stadig som någon älmans. "Detta är Mordain och Nerys." Han visade mot de båda kvinnorna i tur och ordning. "Vi talar för Ruidin och för Jens klan av älfolket." En orolig rörelse löpte genom männen kring Mordain. De flesta av dem tyckte lika illa som han om att Jen påstod sig tillhöra älfolket. "Varför har ni kallat oss hit?" frågade han uppfordrande, fast det brände hans tunga att erkänna att han hade hörsammat en kallelse. Istället för att svara sa Dömon: "Varför bär du inte ett svärd?" Yttrandet frambringade arga muttranden. "Det är förbjudet", morrade Mordain. "Det borde till och med Jen veta." Han höjde spjuten, rörde vid kniven vid sitt bälte och bågen på sin rygg. "Detta är vapen nog för en krigare." Mumlet var gillande nu, bland annat från några män som hade svurit att döda honom. Det skulle de fortfarande göra om de kunde, men de höll med om vad han sa, och de tycktes vara nöjda med att låta honom tala, med de båda Aesidéerna som åskådare. "Ni vet inte varför", sa Mordain, och Nerys tillade: "Det är allt för mycket som ni inte vet, och likväl måste ni veta." "Vad är det ni vill ha?" frågade Mordain skarpt. "Er." Dömon lät blicken glida över de samlade ailmännen och fick detta enda ord att omfatta dem alla. "De som vill vara ledare hos er måste komma till Ruidin och lära sig varifrån vi kom och varför vi inte bär svärd. De som inte kan lära sig detta kommer att dö." "Era visa har talat med er", sa Mordain. "Annars skulle ni inte ha varit här. Ni vet vilket pris de som vägrar måste betala." Sherondin knuffade sig fram i främsta ledet och blängde en på Mordain, en på Jen-gruppen. Det var Mordain som hade gett honom det långa, rynkiga ärr som löpte över hans ansikte. Tre gånger hade de varit nära att döda varandra. "Komma till er, är det allt?" sa Sherondin. "Ska den av oss som kommer till er leda älfolket?" "Nej." Ordet uttalades som en tunn viskning, men var stark nog att fylla allas öron. Det kom från den mörkögda Aesidén som satt i sin bärstol med en filt över benen som om hon frös trots den stekande solen. "Han kommer senare", sa hon. "Klippan som aldrig faller ska falla för att förmäla hans ankomst. Han ska vara av Ails blod, men icke fostrad av Ail. Ska komma till Ruidin från gryningen och binda er samman med band som ej kan brista. Han ska leda ert återtåg och han ska förgöra er." Några av septhövdingarna gjorde en ansats att gå därifrån, men ingen av dem tog mer än ett par steg. Alla hade de lyssnat till sin egen septs visa. "Gå med på deras önskan, annars kommer vi att bli till intet, som om vi aldrig funnits. Gå med på den, annars förgör vi oss själva." "Det är en list", ropade Sherondin. Aesidéernas blickar fick honom att sänka rösten, men den röjde fortfarande hans vrede. "Ni vill ta kontrollen över septerna. Älfolket böjer inte knä för någon, vare sig man eller kvinna." Han ryckte med huvudet utan att möta Aesidéernas blick. "Inte för någon", muttrade han. "Vi söker inte att styra", sa Nerys. "Våra dagar är räknade", sa Mordain. "Det kommer en dag då Jen ej mer finns, då endast ni finns kvar för att minnas älfolkets uppgift. Ni måste finnas kvar, annars är allt gjort om intet och förlorat." Hennes stadiga röst och lugna tillförsikt tystade Sherondin. Men Mandane hade ännu en fråga att ställa. Varför? Om ni vet att ert slut är nära, varför gör ni då detta? Han gjorde en gest ut mot byggnaderna som reste sig i fjärran. Det är syftet med vår levnad, svarade Dermon stilla. I många år har vi sökt denna plats och nu förbereder vi den, om än inte för det ändamål som vi en gång trodde. Vi gör det vi måste göra och behåller vår förtröstan. Mandane studerade mannens ansikte. Han såg ingen rädsla. Ni är Ael, sa han. Och när några av de andra hövdingarna flämtade höjde han rösten. Jag ska gå till Jens klan av Ael-folket. Du får inte komma beväpnad till Ruidin, sa Dermon. Mandane skrattade högt åt mannens dristighet. Att säga till en Ael-krigare att gå obeväpnad. Han la ner sina vapen och gick mot honom. För mig till Ruidin, Ael-man. Jag ska visa samma mod som du. Rand blinkade i det glittrande ljuset. Han hade varit Mandane. Kunde fortfarande känna hur hans förakt för Jen övergick i beundran. Tillhörde Jen Ael-folket eller ej? Deras utseende hade varit detsamma, med ljusa ögon, i mörka solbrända ansikten och klädda i samma kläder, bortsett från att de saknade slöjor. Men ingen av dem hade burit något vapen, bara enkla slidknivar som var mest lämpade som arbetsredskap. En Ael utan vapen, det var otänkbart. Han hade kommit längre in bland kolonnerna än ett enda steg kunde ha fört honom och var närmare Muradin än förut. Ailmannens stirrande hade gått över i en förfärad min. Stoftkornen skrapade under Rands stövelsulor när han tog ännu ett steg framåt. Han hette Roderick och var snart 20 år gammal. Solen brände gyllengul från himlen, men han behöll slöjan på och spanade med vaken blick. Hans spjut var redo. Ett i högerhanden, tre till i vänsterhanden tillsammans med den lilla läderskölden. Och han var redo själv. Jordan var nere på den brunbrända grässlätten söder om kullarna, där de flesta buskarna var små och förtorkade. Den gamles hår var vitt, precis som den snö som de gamla ibland talade om. Men hans blick var skarp. Han övervakade brunnsgrävarnas arbete med att hissa upp fyllda vattenläglar. Men den uppgiften tog inte all hans uppmärksamhet i anspråk. I norr och öster tornade bergen upp sig. Den norra bergskedjan var hög med vita toppar, men i jämförelse med jättarna i öst såg den ynklig ut. Dessa väldiga berg såg ut som om jorden försökte röra vid himlen och kanske lyckades. Detta vita var kanske snö. Det skulle han aldrig få veta. Inför detta måste Jen välja att gå mot öster. I flera månader hade de letat sig norrut längs denna mur av berg, mödosamt släpande sina vagnar efter sig, hela tiden utan att ta någon notis om Ael-krigarna som följde dem. De hade åtminstone funnit vatten när de korsat en flod, om också inte mycket. Det var flera år sedan Roderick senast hade sett en flod som inte gick att vada över. De flesta var bara stråk av torr sprucken lera som ledde bort från bergen. Han hoppades att regnen skulle komma tillbaka och än en gång få växterna att grönska. Han mindes en tid då världen var grön. Han hörde hästarna innan han såg dem. Det var tre män som red över de bruna kullarna, klädda i långa läderskjortor, översållade med fastsydda metallplattor. Två av dem var beväpnade med lansar. Ledaren kände han igen. Det var Garam, son till hövdingen i den lilla stad som låg bakom dem, strax utom synhåll. Han var inte mycket äldre än Roderick. De var blinda, dessa stadsmän. De såg inte Ael-krigarna som rörde sig när de hade ridit förbi, för att sedan åter vara stilla, nästan osynliga i det uttorkade landskapet. Roderick sänkte sin slöja. Ingen skulle dö om inte dessa statsmän började. Han var inte direkt ledsen över det, men han kunde inte förmå sig att lita på män som bodde i hus och städer. Eil hade utkämpat allt för många strider mot sådana män. Enligt sägnerna hade det alltid varit så. Garam höll in sin häst och lyfte högerhanden till hälsning. Liksom sina båda följeslagare var han en småväxt, mörkhårig man. Men alla tre såg ut att vara hårdföra och dugliga. Var hälsad, Roderick. Är ditt folk färdiga med att fylla sina vattenläglar än? Jag ser dig, Garam. Han hör rösten stadig och uttryckslös, trots att han blev orolig av att se män på hästar. Det besvärade honom ännu mer än deras svärd. Eilfolket använde visserligen packdjur, men det var någonting onaturligt med att sitta på en häst. En man borde nöja sig med sina egna ben. Vi är nästan färdiga. Dra din far tillbaka vårt tillstånd att ta vatten på hans domäner. Aldrig förut hade någon stad gett ett sådant tillstånd. Om det fanns människor i närheten måste man kämpa om vattnet, precis som om allting annat. Och där det fanns vatten fanns det alltid människor i närheten. Det skulle inte bli lätt att ensam besegra de tre männen. Han gjorde sig redo för dansen och förmodligen för döden. Det gör han inte, sa Garam. Han hade inte ens märkt att Roderick rört på sig. Vi har en god brunn i staden och min var säger att vi får nya brunnar som ni har grävt när ni har gett er av. Men det verkade som om din farfar ville veta om de andra började röra på sig, och det har de gjort nu. Han lutade sig fram med armbågen mot sadeln framför sig. Säg mig, Roderick, tillhör de verkligen samma folk som ni? De är Jen Ale. Vi är Ale. Vi är samma och likväl inte. Jag kan inte förklara närmare än så, Garam. Han förstod det inte riktigt själv. Åt vilket håll går de? Frågade Jordan. Roderick bugade sig lugnt mot sin storfader. Han hade hört ljudet av en fot som sattes ner, en fot i en mjuk stövel, och vetat att den tillhört en Ale. Statsmännen hade emellertid inte märkt att Jordan närmat sig, och nu ryckte de i tyglarna i pur förvåning. De båda landsmännen sänkte inte sina vapen, men bara för att Garam hejdat sin gest. Roderick och hans storfader väntade. Österut, sa Garam när han åter hade fått kontroll över hästen. Över världsryggen. Han pekade mot bergen som stack hål på himlen. Roderick hajade till, men Jordan sa stilla. Vad finns på andra sidan? Världens ände, så vitt jag vet, svarade Garam. Jag vet inte om det finns någon väg över dem. Han tvekade. Jen har Aesir Deer med sig. Dussintals har jag hört. Blir ni inte oroliga av att färdas så nära Aesir Deer? Jag har hört att världen en gång var annorlunda, men att de ödelade den. Aesir Deerna gjorde Roderick mycket nervös, även om han försökte att inte visa det. Det var bara fyra stycken, inte dussintals. Men det räckte för att påminna honom om det svek mot Aesir Deerna som Eilfolket sades ha gjort sig skyldiga till. Ett svek vars natur ingen riktigt kände till. Aesir Deerna måste veta. Under det år som hade förflutit sedan de anlänt hade de sällan lämnat Jens vagnar. Men de gånger de gjorde det hade de betraktat Eilkrigarna med sorgsna ögon. Roderick var inte den enda som försökte undvika dem. Vi skyddar Jen, sa Jordan. Det är de som reser med Aesir Deer, inte vi. Garam nickade, som om det förklarade saken. Sen lutade han sig åter fram och sänkte rösten. Min far har en Aesir Deer som rådgiverska, även om han försöker hålla det hemligt. Hon säger att vi måste lämna de här kullarna och flytta österut. Hon säger att de torra floderna ska fyllas med vatten igen och att vi ska bygga en stor stad vid en av dem. Hon säger mångahanda ting. Jag har hört att Aesir Deerna planerar att bygga en stad åt sig själva och att de har hittat en ogier som ska bygga åt dem. Ogier? Han skakade på huvudet för att komma ur sagans värld tillbaka till verkligheten. Tror ni att de tänker ta herraväldet över världen igen, Aes Sedena? Jag tror att vi borde döda dem innan de kan förgöra oss igen. Ni måste göra det ni tror är det bästa. Jordams röst gav ingen antydan om vad han ansåg om saken. Jag måste se till att mitt folk gör sig redo att korsa dessa berg. Den mörkhåriga mannen rätade sig i sadeln med tydlig besvikelse. Roderick misstänkte att han ville ha älkrigarnas hjälp med att döda Aes Sedir. Världsryggen, sa Garam strävt. Den har ett annat namn också. Vissa kallar den för drakmuren. Ett passande namn, svarade Jordan. Roderick tittade på bergen som tornade upp sig i fjärran. Ett passande namn för älfolket. Deras eget hemliga namn som ingen annan kände till var Drakens folk. Han visste inte varför, bara att det aldrig uttalades utom då en krigare fick sina spjut. Vad fanns bortom denna drakmur? En sak var säker. Det skulle finnas människor att strida mot, det fanns det alltid. I hela världen fanns bara Ael, Jen och fiender. Det var allt. Ael, Jen och fiender. Rand tog ett djupt andetag. Det skrapade i halsen, som om det var flera timmar sedan han andades sist. Upp längs kolonnerna runt honom löpte ringar av ljus som fick det att verka i hans ögon. Orden ekade fortfarande i hans huvud. Ael, Jen och fiender. Det var allt som fanns i världen. De hade inte varit i öknen, det var han säker på. Han hade sett, upplevt en tid innan Ael-folket kom till sitt trefaldiga land. Han hade kommit ännu närmare Muradin. Ael-mannen flackade oroligt med blicken och det såg ut som om han kämpade mot att ta ännu ett steg. Rand gick framåt. Jordam satt på huk på den vita bergssidan, ignorerade kylan och betraktade de fem människorna som kom gående mot honom. Det var tre män i mantlar och två kvinnor i tjocka klänningar som kämpade sig fram genom snön. Enligt de gamla borde vintern ha varit över sedan länge. Men de berättade å andra sidan om hur årstiderna hade förändrats från hur de alltid hade varit. De hävdade också att jorden en gång hade bävat, att berg rest sig och sjunkit, likt vattnet i en kärn när man kastar i en sten. Jordam trodde inte på berättelserna. Han var 18 år, född i tältet, och detta var det enda liv han kände till. Snön, tälten och plikten att skydda. Han sänkte slöjan och reste sig sakta upp. Han stödde sig mot det långa spjutet för att inte skrämma vagnsfolket. Men likväl stannade de tvärt, stirrade på spjutet och bågen som hängde över hans rygg, kogret vid hans höft. Ingen av dem såg ut att vara äldre än han själv. Behöver ni vår hjälp, Jen, ropade han. Det kallar du oss bara för att håna oss, ropade en lång kar med vass näsa som svar. Men det är sant. Vi är de enda sanna Ael. Ni har svikit vägen. Det är lögn, fräste Jordan. Jag har aldrig hållit ett svärd i min hand. Han tog ett djupt andetag för att lugna ner sig. Det var inte för att bli arg på Jen han hade blivit satt där. Era vagnar finns åt det hållet om ni har kommit vilse. Han pekade mot söder med spjutet. En av kvinnorna la handen på den vassnästes arm och sa någonting med låg röst. De andra nickade, och slutligen gjorde den vassnäste det också, om än motvilligt. Kvinnan var vacker, och under den mörka sjalen runt hennes huvud tittade några blonda hårslingor fram. Hon vände sig mot Jordan och sa, vi har inte kommit vilse. Plötsligt tittade hon stint på honom, som om hon först nu såg honom på riktigt, och drog åt sjalen kring sig. Han nickade. Han hade inte trott att de var vilse. Jen brukade undvika dem som bodde i tälten, även när de behövde hjälp. De få gånger någon av dem ändå kom var det i desperation, för att söka hjälp som ingen annan kunde ge dem. Följ mig. En mil bort över kullarna stod hans fars tält, låga, fastklamrade vid sluttningen, delvis täckta av nyfallen snö. Hans egna fränder iakttog vaksamt nykomlingarna, men avbröt inte sina sysslor, antingen det var att laga mat, sköta om vapnen eller kasta snöboll med barnen. Han var stolt över sin sept, nästan 200 människor som bodde i det största av de 10 läger som låg utspridda norr om vagnarna. De 5 besökarna tyckte sig emellertid inte låta sig imponeras. Det irriterade honom att Jen var så många fler än Ale. Lewin kom ut ur sitt tält, en reslig man med gråsprängt hår och hårt ansikte. Det sades att Lewin aldrig log, och Jordam hade sannoliken aldrig sett honom göra det. Kanske hade han gjort det innan Jordams mor dog i en febersjukdom, men det trodde inte Jordam. Den gulhåriga kvinnan, hon hette Morin, framförde en berättelse som var ungefär vad Jordam hade väntat sig. Jen hade handlat med en by omgärdad av en palissad av träpålar. Och sen hade män från byn kommit under natten och tagit tillbaka det som de hade bytt bort, och mer därtill. Jen trodde alltid att de kunde lita på människor som bodde i hus, trodde alltid att vägen skulle skydda dem. De räknade upp de döda, fäder, en mor, första bröder, och de som angriparna tagit till fånga, första systrar, en systermoder, en dotter. Det sista förvånade Jordan. Det var Maureen som med bitter röst talade om en 5-årig dotter som blivit bortförd för att fostras av någon annan kvinna. Han tittade närmare på henne och insåg att hon var några år äldre än han först hade trott. Vi ska föra dem tillbaka, lovade Levin. Han tog emot ett knippe spjut som någon räckte honom och drev ner dem i marken framför sig. Ni kan stanna kvar hos oss om ni önskar det, så länge ni är beredda att försvara er och oss andra. Om ni stannar kommer de aldrig att låta er återvända till vagnarna. Vid dessa ord vände sig mannen med den vassa näsan om och skyndade tillbaka samma väg som de hade kommit. Levin fortsatte. Det var sällan bara en av besökarna som gav sig av i detta skede. Önskar ni följa med oss till denna by, tag ett spjut. Men minns att den som tar spjutet för att bruka det mot människor måste stanna kvar hos oss. Hans röst var som sten, ögonen lika så. För Jen kommer ni att vara som döda. En av männen som var kvar tvekade, men till sist drog de båda var sitt spjut ur marken. Maureen gjorde detsamma. Jordan gapade förbluffat och till och med Levin blinkade. Du behöver inte ta ett spjut bara för att få stanna, sa Levin. Eller för att vi ska föra tillbaka dina fränder. Att ta spjutet betyder att man vill strida och inte bara för att försvara sig. Du kan lägga ner det igen. Det länder dig ingen skam. De har min dotter, sa Maureen. Till Jordams äpnad tvekade Lewin knappt innan han nickade. Det finns en första gång för allting. För allting. Må det bli så. Han gick genom lägren och knackade männen på skuldrorna för att visa vilka som skulle bege sig till den palissadomgärdade byn. Den första att få hans beröring var Jordan. Hans svar hade alltid valt honom först, ända sedan den dag då han blivit gammal nog att bära ett spjut. Han ville inte ha det på något annat sätt. Maureen hade bekymmer med spjutet. Skaftet trasslade in sig i hennes långa kjolar. Du behöver inte följa med, sa Jordan. Ingen kvinna har någonsin gjort det förut. Vi ska hämta din dotter. Jag tänker själv föra Kirin därifrån, sa hon ilsket. Ni ska inte få hindra mig. En envis kvinna. I så fall måste du klä dig så här. Han visade på sina egna kläder. Gråbruna byxor och gråbrun rock. Du kan inte gå ut i markerna i klänning. Han tog ifrån henne spjutet innan hon hann reagera. Det är inte lätt att lära sig hantera spjutet. Det märktes tydligt på de två männen som hade kommit med henne. De följde klumpigt den vägledning de fick och var nära att snava över sina egna fötter. Han letade rätt på en yxa och högg bort 3 fot av skaftet. Kvar blev ett 4 fot långt spjut där stålspetsen upptog nästan 1 fot. Hugg med det, ingenting annat, bara hugg. Skaftet används för att parera mig också. Men jag ska leta upp någonting som du kan ha som sköld i andra handen. Hon gav honom en underlig blick. Hur gammal är du? Frågade hon med ännu märkligare röst. Han berättade det och hon nickade bara tankfullt. Efter ett litet tag sa han, är någon av dem där båda din make? De snubblade fortfarande över sina spjut. Min make sörjer redan, Kirin. Han bryr sig mer om träden än om sin egen dotter. Träden? Livets träd. När han fortfarande såg oförstående ut skakade hon på huvudet. 3 små träd planterade i tunnor. De ägnar dem nästan samma omsorg som de ägnar sig själva. När de finner en trygg plats tänker de plantera dem. Då ska de gamla tiderna komma åter, säger de. De, jag säger redan de. Nåväl, jag tillhör inte längre Jen. Hon grep det förkortade spjutet. Det här är min make nu. Hon betraktade honom spänt och frågade, om någon stal ditt barn, skulle du då tala om lövets väg och om lidande som sänds till oss som en prövning? Han skakade på huvudet och hon sa, det trodde jag inte heller. Du kommer att bli en god far. Lär mig nu att använda detta spjut. En besynnerlig kvinna, men vacker. Han tog tillbaka spjutet och började visa henne, samtidigt som han själv kom på hur det kunde användas. Med det korta skaftet var det snabbt och rörligt. Maureen betraktade honom med sitt underliga leende, men spjutet hade fångat hela hans uppmärksamhet. Jag såg ditt ansikte i drömmen, sa hon med låg röst, men han hörde henne egentligen inte. Med ett sånt här spjut skulle han kunna bli snabbare än en man med ett svärd. Inför sin inre syn såg han hur de besegrade alla män med svärd. Ingen skulle kunna motstå Eil. Ingen. Ljuset blixtrade genom glaskolonnerna och nästan bländade Rand. Muradin var bara 1 eller 2 steg bort nu. Hans tänder var blottade i en tyst morgning. Kolonnerna förde dem tillbaka till Eilfolkets historia. Rands fötter rörde sig av sig själva, framåt och bakåt i tiden. Lewin rättade till dammslöjan framför ansiktet och blickade ner i det lilla lägret där kolen från den slocknade elden fortfarande glödde under järngrytan. Vinden förde med sig lukten av halvbränd mat. I månljuset syntes skepnader insvepta i filtar som låg runt härden. Inga hästar fanns inom synhåll. Han önskade att han hade haft med sig lite vatten. Men det var bara barnen som fick vatten annat än vid måltiderna. Han hade vaga minnen av en tid då det hade funnits mer vatten, då dagarna inte hade varit lika varma och torra och då det inte ständigt hade blåst. Natten innebar bara en obetydlig lättnad. Den matta, heta, röda solen byttes mot köld. Han svepte manteln av vildgetsfällar som han använde som filt tätare om sig. Hans följeslagare makade sig närmare, insvepta på samma sätt som han. De muttrade och sparkade bland stenarna så att han trodde att de skulle väcka männen nedanför. Men han klagade inte. Han var lika ovan vid detta som dem. Deras ansikten var dolda bakom dammslöjorna, men han kunde ändå skilja dem åt. Luca, vars skuldror var halvannan gång så breda som någon annans. Han var förtjust i upptåg. Geran, skranglig som en stork och den bästa löparen bland vagnarna. Charlin och Alia, lika som spegelbilder. Frånsett Charlins vana att lägga huvudet på sned när han var bekymrad, som han var nu. Deras syster Colin var i lägret nedanför dem. Där var också Megran, Lewins syster. När de hade hittat flickornas samlartyg på marken, sönderrivna, som efter en kamp, var alla andra redo att sörja och fortsätta, så som de hade gjort så många gånger förut. Till och med Lewins farfar. Om Aiden hade känt till var de fem planerade, skulle han ha stoppat dem. Numera gjorde Aiden just ingenting, utom att muttra om hur de skulle hysa tillförsikt för de Aishadair som Lewin aldrig hade sett och att de skulle försöka hålla Ale-folket vid liv. Ale som folk, men inte någon enskild Ale, inte ens Megran. Det är fyra stycken, viskade Lewin. Flickorna ligger hit om elden. Jag väcker dem, tyst. Och så tar vi dem härifrån medan männen sover. Hans vänner tittade på varandra och nickade. De borde väl egentligen ha gjort upp en plan innan de kom fram. Men fram till nu hade de bara kunnat tänka på att de skulle hämta tillbaka flickorna och hur de skulle kunna lämna vagnarna utan att någon såg dem. Han hade inte varit säker på att de skulle kunna spåra männen eller att de skulle hitta dem innan de nådde fram till byn de kom från. En samling enkla hyddor där man hade drivit bort Ale med käppar och stenar. Om de kom så långt fanns det ingenting att göra. Tänk om de vaknar, sa Geran. Jag tänker inte lämna Colin, fräste Charlin, samtidigt som hans bror med lägre röst sa, vi ska ta dem tillbaka, Geran. Det ska vi, instämde Lewin. Luca petade Geran i sidan och Geran nickade. Att ta sig ner för den torra sluttningen i mörkret var ingen lätt uppgift. Döda, förtorkade kvistar knäcktes under deras fötter. Stenar och grus regnade ner framför dem. Ju mer Lewin ansträngde sig för att vara tyst, desto mer oväsen tycktes han åstadkomma. Luca ramlade i en törnebuske med ett högt knak, men lyckades krångla sig ur den igen med andan i halsen. Charlin halkade och gled halvvägs ner till släntens fot, men ingenting rörde sig i lägret nedanför dem. Strax innan de nådde lägret stannade Lewin och utbytte ängsliga blickar med sina vänner. Sen smög han in på tå. Hans egna andetag lät som oska i hans öron, lika starka som snarkningarna från en av de fyra större skepnaderna. Han stelnade till när grymtningarna upphörde och skepnaden rörde på sig. Den kom till ro. Snarkandet började om och Lewin vågade andas igen. Försiktigt satte han sig på huk vid en av de mindre figurerna och drog undan den grova yllefilten, stel av smuts. Megran stirrade upp mot honom. Hennes ansikte var svullet och blåslaget, och av den sönderrivna klänningen var det inte stort mer än trasor kvar. Han la snabbt handen över hennes mun för att hon inte skulle skrika, men hon bara fortsatte stirra tomt på honom utan att ens blinka. Jag ska skära upp dig som en gris, pojke. En av de större skepnaderna välte av sig filten och kom på fötter. En man med vildvuxet skägg och lortiga kläder. I handen höll han en lång kniv som glänste matt i månskenet och speglade kolets röda glöd. Han sparkade på skepnaderna till höger och vänster om sig och de grymtade till och rörde på sig. Precis som en gris. Kan du skrika som en gris också, pojke? Eller kan ni bara springa er väg? Spring, sa Lewin. Men hans syster stirrade bara med tom blick. Han tog henne hårt om axlarna, drog i henne för att hon skulle börja springa bort där de andra väntade. Spring! Stel kom hon upp från filtarna, nästan utan att själv hjälpa till. Colin var vaken. Han hörde hur hon gnydde, men hon drog bara de smutsiga filtarna hårdare om sig, försökte gömma sig under dem. Megran stod där bara orörlig, stirrade ut i intet, såg ingenting. Du kan visst inte ens det. Mannen flinade och började gå runt elden med kniven i ett lågt grepp. De andra satt upp nu, insvepta i filtarna. De skrattade, betraktade det lustiga skådespelet. Lewin visste inte vad han skulle göra. Han kunde inte överge sin syster. Allting han kunde göra var att dö. Kanske skulle Maegran få en chans att springa då. Spring, Maegran. Snälla, spring. Hon rörde sig inte. Det verkade inte ens som om hon hörde honom. Vad hade de gjort med henne? Den skäggige mannen kom närmare. Han tog god tid på sig, skrockade, njöt av sin långsamma framryckning. Nej! Charlin kom rusande ur nattmörkret, slog armarna om mannen med kniven, drog ner honom på marken. De andra männen kom hastigt på fötter. En av dem, med rakad skalle som glänste i det svaga ljuset, lyfte ett svärd och måttade ett hugg mot Charlin. Lewin visste inte riktigt hur det gick till. På något sätt hade han fått tag i handtaget på den tunga järngrytan, svängde den genom luften. Den träffade det rakade huvudet med en krasande duns och mannen stöp som om hans ben hade förvandlats till vatten. Lewin hade kommit ur balans, vacklade för att undvika elden, föll omkull bredvid den och tappade grytan. En mörk man med flätat hår lyfte sitt svärd, redo att spetsa honom. Lewin kravlade undan på rygg som en spindel med blicken fäst vid den vassa svärdspetsen, samtidigt som händerna sökte förbrilt efter någonting att mota undan mannen med. En käpp, vad som helst. Han kände rundat trä mot handflatan, ryckte åt sig käppen, stötte den mot den morrande mannen. Mannens mörka ögon spärrades upp. Svärdet föll ur hans hand. Blod vällde fram ur hans mun. Inte en käpp, ett svärd. Lewin släppte skaftet så fort han insåg vad det var. För sent. Han kröp baklänges för att inte hamna under mannen när han föll. Stirrade på honom, skälvande. En död man. En man som han hade dödat. Vinden kändes mycket kall. Efter en stund undrade han varför inte någon av de andra männen hade dödat honom. Till sin förvåning fick han se resten av sina vänner samlade kring de glödande kolen. Geran och Luca och Elia. Alla flämtande. Alla med stora, stirrande ögon ovanför dammslöjorna. Colin låg fortfarande under filtarna och snyftade. Maegran stod kvar med tom blick. Charlin låg hopkrupen på knä och höll sig om magen. Och de fyra männen, byborna. Storögd lät Lewin blicken glida från den ena blodiga, orörliga kroppen till nästa. Vi dödade dem. Lukas röst skälvde. Vi, ljusets nåd vare med oss. Lewin kröp bort till Charlin och la handen på hans axel. Är du skadad? Charlin föll omkull. Händerna var röda, våta. Höll om fästet till kniven som satt indriven i hans buk. Det gör ont, Lewin, viskade han. Han genomfors av en skälvning och så slocknade ljuset i hans ögon. Vad ska vi göra? Frågade Geran. Charlin är död och vi... Ljus, vad har vi gjort? Vad ska vi göra nu? Vi ska föra flickorna tillbaka till vagnarna. Lewin kunde inte slita blicken från Charlins glasartade ögon. Det är vad vi ska göra. De samlade ihop allt som kunde vara till nytta. Främst grytan och knivarna. Metallföremål var svåra att få tag på. Vi kan lika gärna ta dem, sa Alia med sträv röst. De har säkerligen stulit dem från någon som oss. När Alia böjde sig för att ta upp ett av svärden stoppade emellertid Lewin honom. Nej, Alia, det är ett vapen, skapat för att döda människor med. Det har ingen annan användning. Alia sa ingenting, lät bara blicken glida över de fyra döda kropparna och spjuten som Luca virade filtar om för att bära Charlins kropp. Lewin vägrade att titta på byborna. Med ett spjut kan man få mat i grytan, Alia, inte med ett svärd. Vägen förbjuder det. Aliyah var fortfarande tyst, men Louis anade en föraktfull grimas bakom dammslöjan. Inte desto mindre blev svärden kvar hos de döende glöderna och de döda männen när de slutligen lämnade lägret och gick ut i natten. Vägen tillbaka genom mörkret var lång, med Charlene på den provisoriska båren och vindbyar som drog upp kvävande dammmoln. Maigren stapplade med dem med stel blick. Hon visste inte var hon var eller vilka de var. Colin verkade skrämd halvt från bettet, till och med för sin egen bror. Så fort någon nuddade henne spratt hon till. Det var inte så här Louin hade föreställt sig deras återtåg. När han hade sett det för sig hade flickorna skrattat, lyckliga över att få komma tillbaka till vagnarna. De hade skrattat allihop, inte burit på Charlins lik, inte varit nedtystade av minnet av vad de hade gjort. Ljuset från lägerelderna kom inom synhåll och sedan vagnarna, redan med seldonen utlagda så att männen kunde axla dem i gryningen. Ingen lämnade vagnarnas skydd efter mörkrets inbrott. Chelouin blev förvånad när han såg tre gestalter komma springande mot dem. Aidens vita hår lyste i natten. De båda andra var Colins mor, Nerin, och Saralyn, hans och Maigrens mor. Louin drog ned dammslöjan med en ond föraning. De båda kvinnorna sprang fram till sina döttrar, omfamnade dem, mumlade mjukt, tröstande. Colin föll i sin mors famn med en välkomnande suck. Maigren verkade knappt lägga märke till Saralyn, som var nära att brista i gråt när hon såg sin dotters blåslagna ansikte. Aiden betraktade ynglingarna, och de ständiga orosrynkorna i hans ansikte blev än djupare. I ljusets namn, vad är det som har hänt? När vi upptäckte att ni också var borta. Han blev tyst när han såg Charlene på båren. Vad är det som har hänt, sa han igen. Men det lät som om han fruktade svaret. Louin öppnade sakta munnen, men Maigren tog till orda först. De dödade dem. Hon stirrade ut i fjärran och rösten var som ett barns. De elaka männen gjorde oss illa. De... Sen kom Louin och dödade dem. Så får du inte säga, barn, sa Saralyn tröstande. Du... Hon blev tyst, såg in i sin dotters ögon och vände sedan en osäker blick mot Louin. Är det sant? Vi var tvungna, sa Aliyah med plågad röst. De försökte döda oss. De dödade Charlene. Aiden backade ett steg. Ni dödade dem. Dödade människor. Men fördraget då? Vi skadar ingen. Ingen. Det finns ingenting som kan rättfärdiga att man dödar en annan människa. Ingenting. De tog Maigren, storfader, sa Louin. De tog Maigren och Colin och gjorde dem illa. Det finns ingenting som rättfärdigar att döda, röt Aiden. Han skakade av ursinne. Vi måste godta det som faller på vår lott. Lidandet är vårt för att pröva vår trohet. Vi godtar och uthärdar. Vi mördar inte. Ni har inte avvikit från vägen. Ni har övergett den. Ni är inte längre Dashain. Ni är fördärvade och jag tänker inte låta er fördärva Eilfolket. Lämna oss, främlingar, mördare. Ni är inte välkomna bland Eils vagnar. Han vände sig om och stegade därifrån som om de inte längre existerade. Saralyn och Nerin började gå efter honom, ledande flickorna. Mor, sa Louin. Och hajade till när hon vred på huvudet och såg på honom med kall blick. Mor, snälla, vem är du som kallar mig så? Göm ditt anlete för mig, främling. En gång hade jag en son med ett sånt ansikte. Jag vill inte se det på en mördare. Och så följde hon de andra med Maigren. Jag är fortfarande en ale, ropade Lewin, men de vände sig inte om. Det lät som om Luca grät. Vinden tilltog, rev upp dammet från marken och han drog upp slöjan. Jag är en ale. Vilt pulserande ljusblixtar borrade sig in i Rands ögon. Lewins smärta hängde fortfarande kvar och i Rands huvud var allting ett virvar. Lewin hade inte burit något vapen. Han hade inte vetat hur man använde ett vapen. Tanken på att döda gjorde honom skräckslagen. Det gick inte ihop. Han var nästan jämsides med Muradin nu, men mannen var inte medveten om honom. Muradins ansikte var förvridet i en vild, krampaktig grimas. Svetten pärlade fram på hans panna och kinder. Han skälvde som om han ville rusa därifrån. Rands fötter bar honom framåt och bakåt.